kan rädda, Herre, i den här världen. När vi lever i nåd mot varandra och när vi tar emot din nåd och när vi lever i försoning. Tack Jesus Kristus att det har varit med och förvandlat den här världen och det här samhället. Och tack att varje gång som människor uttrycker förlåtelse och försoning så händer någonting. Och tack Jesus Kristus att du är det främsta uttrycket av nåd och försoning i hela världshistorien. Din död, din självutgivande död och din uppståndelse som ger liv. Och min bön för den här gudstjänsten, Herre, för den här söndagen, för oss som är här och för hela vår församling, Gud, var man än befinner sig idag, så ber att du, heligande, skulle visa oss sonen. Uppenbara för oss vem Kristus är och vad det innebär att bekänna Jesus som Messias, som Kristus, som frälsare, som räddare. Kom heligande och visa det för oss, uppenbara det för oss. Låt predikan få uppenbara ditt ord för oss, Herre, i våra hjärtan. Dra bort slöjor som gör att vi inte ser tydligt och klart. Och låt oss med hela vår varelse få omfamna dig Kristus och säga jag älskar Jesus. Låt oss gå härifrån idag med en större kärlek till dig Jesus. Precis som vi sjöng förut också, tänd en eld i oss för den här världens skull. Den eld du tänder, det är din heliga ande, och din heliga ande uppenbarar alltid Kristus för oss. Och den uppenbarar Fadern för oss. Så kom heliga ande och visa oss vem Kristus är. Jag ska bara läsa ut, jag fick det här bibelordet nu när vi lovsjöng från Kolosserbrevet 1:13. Han, alltså Jesus, har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen. Först född från de döda till att överallt vara den främste. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber att den här bekännelsen som Paulus uttrycker här i brevet skulle få bli vår också. Att vi ska kunna säga det. Jesus Kristus är den osynliga Gudens avbild. Den först födde i hela skapelsen. I dig Kristus så hålls allt samman. Och Herre, jag ber att du skulle hålla samman våra liv. Att du skulle hålla samman våran församling. Att du skulle hålla samman vår byggd, vår trakt, vår ort här där vi bor, Kristus. Att du skulle hålla samman vårt land. Att du skulle hålla samman vår värld. Tack att allt på något sätt hålls samman i dig, Kristus. Därför är det dig vi vänder oss till. När det gäller allt, alla frågor vi står inför. Alla utmaningar vi står inför. Vi vänder oss till dig Kristus. Uppenbara för oss sanningen i de här orden. Att det är du som är allt Kristus. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Så, om ni har biblar med er så kan ni slå upp Matteus evangelium. Det är det första evangeliet. Vi kommer läsa en hel del från Matteus idag eller kolla på lite olika ställen. Men ni kan börja slå upp Matteus 16 för dit kommer vi snart. Matteus evangelium kapitel 16. Gött! Jag började i tisdags och jobba igen efter semestern. Så man är lite sådär nyvaken på jobbet på något sätt. Jag vet inte om ni känner igen er i det. Och så Björn och Daniel har fortfarande semester. De börjar nästa vecka. Så jag har suttit här själv och försökt bolla lite med mig själv. Olika idéer och vad man ska göra och sådär. Det ska bli väldigt kul när vi blir fler. Jag hade församlingsråd i torsdags. Det var jätteskönt att bara träffa fler människor och sitta tillsammans. Så det var gott. Magnus bubblade av inspiration för vad Gud vill göra under det här året. Och det peppade mig. Ja. Det är så gott att vara tillsammans med andra. Man behöver det. Ibland tror jag att jag mår bäst när jag är själv. Men så märker när jag är med andra att nej, just det är det man behöver. Då händer någonting. Men det är gott att vara tillbaks. Och som sagt, jag har rest en del. När man kom tillbaka liksom hit till stan igen efter så börjar man märka just det är valår. Det sitter affischer överallt. Det kanske ni har lagt märke till. Det är ju dags snart att välja. Mindre än en månad kvar. 11 september är det väl. Valdag. Och det är ett privilegium vi har i det här landet. Vi får välja, lägga vår röst. Och varje vuxen människas röst är lika mycket värd som någon annans. Det var ju faktiskt frikyrkan och baptisterna som var med och drev på den här rörelsen i Sverige. Att få ett sånt samhälle där faktiskt folk får med och bestämma. Och det var i baptistkyrkorna som första gången som kvinnor hade samma röst som män. Det fanns inte på så många platser i vårt samhälle då. Men baptisterna började säga, jo, varje medlem har en röst. Är lika mycket värd inför Gud. Och det kan vi vara stolta över, det arv som vi bär med oss. Och att vi faktiskt har det privilegiet att få vara med. Och det är viktigt tror jag också nu en tid här att be för våra politiker. De som vi kan välja bland och sådär. Det är människor som, de allra flesta, som på riktigt vill göra skillnad. Som lägger ner tid och kraft och energi. Och ofta får väldigt mycket skit för det. Och där tänker jag vi som kristna också kan gå före och välsigna och be för människor. Oavsett om de tycker precis som vi. I alla frågor så kan vi välsigna deras vilja att vara med och förändra och påverka och göra det här samhället gott. För det vill de allra flesta politiker. Det är liksom deras syfte. Sen kan man också diskutera sakfrågor och se hur gör man det bäst? Hur bygger man bäst ett hållbart samhälle? Men någonstans, ju äldre jag blir på något sätt så landar jag varje gång det är val och sådär i att ja, det finns olika partier. Jag håller inte med något parti om allt. Och det är svårt ibland att välja var man ska lägga sin röst. Men någonstans så landar jag att oavsett politisk inriktning och hur bra ett parti eller en politiker än är. Så i slutändan så är politik ändå bristfälligt. Det kommer aldrig komma hela vägen. Och det bygger någonstans på bristfälliga idéer. Så det viktigaste valet, det är ju ändå, vem ska vi tro på? Vad ska jag lägga, liksom, i vems händer ska jag lägga mitt liv? För det kan vi inte göra, lägga i politikers händer. Vi kan inte tro att politiken kommer förändra allt till det bättre. Och någonstans så hamnar man igen inför det här. Men vänta nu, det är ju Jesus det handlar om. Det viktigaste var att för alla människor, det är ju hur ställer vi oss till Jesus? För det är ett val som påverkar inte bara här och nu utan evigheten. Och det kan inga andra politiker göra anspråk på. Hur ställer vi oss till Jesus? Vem är han? Och i Matteus 16:16 så ställer Jesus faktiskt den här frågan. Eller vi kan läsa från 16:13. Och jag läser från Nubibelns översättning. Då står det så här. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi så frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att människosonen är? De svarade. Somliga säger Johannes döparen. Några säger Elia och andra Jeremia eller någon annan av profeterna. Då frågade han dem. Vem säger ni att jag är? Vi stannar där så länge. Vem säger ni att jag är? Jesus själv ställer den frågan till sina lärjungar. De som har följt honom under en tid här och sett honom verka. Hört honom tala. Och de flesta av oss som är här nu skulle nog säga. Vi har också följt Jesus. Många av oss i många år. Och vi har hört honom. Vi har mött honom. Vi har sett honom verka på olika sätt. Men jag tror att Jesus fortsätter ställa den frågan till dem. Vem säger ni att jag är? För svaret på den frågan påverkar allting, skulle jag säga. Okej, stanna den tanken där och så ska jag berätta en liten berättelse för att förklara vad jag vill säga. Jag tror jag har berättat den här berättelsen någon annan gång, men det är en bra bild på vad tro handlar om. Jag är sån, jag vet inte om det är fler som jag älskar att klättra upp på saker. När jag var liten klättrade jag alltid upp på alla saker som gick att klättra upp på. Och jag märker att jag fortfarande är sån. Så fort jag ser något som jag aldrig har sett så tänker jag, går det att klättra upp på den? Hur många är som jag? Ja, tre i alla fall är vi. Då kan vi gå ut och klättra upp på saker sen. Vi var på Öland här i somras och besökte en gammal kyrkoruin. Och det första jag tänkte var, går det att klättra upp på den? Men det gick tills mina barn kom och sa, det står en skylt här att man inte får klättra. Och då fick jag ju klättra ner igen. Men nära där jag växte upp, när vi flyttade hit till Vänersborg inne på Almgatan, så finns det en busshållplats som heter Olle Niklas väg. Och där finns det en busskur. Och den var ju rolig att klättra upp på. Och precis bredvid busskuren så stod det ett träd. Och jag och mina kompisar, det var säkert Stefan och Olof och Peter och Fredrik och jag, vi var där och lekte och vi klättrade upp. Och så var det en av grenarna liksom från trädet som var väldigt nära, så man kunde hålla i den och liksom luta sig lite bakåt sådär. Och ni har säkert hört berättelsen förut, men jag började liksom, jag stod och lutade mig lite, så bara, det här var jättekul. Man liksom kunde luta sig så man inte hade kontroll längre, och så tillbaka. Och så var vi fler och fler och liksom, vi hakade på den här grenen tills den liksom brast och vi bara föll handlöst baklänges fyra stycken och höll i en gren så här. Den satt liksom kvar lite grann så det blev lite snett så här. Och så kom vi ner och så plötsligt bara låg vi på marken alla fyra med en gren i handen så här. Och så tittade vi på varandra och började skratta. Det gick bra liksom, det var ingen som skadade sig allvarligt, men det kunde gått illa. Och det var lite läskigt och man bara kände lite i hjärtat så där att oj, det här var inte helt bra. Det jag vill berätta med den här berättelsen, det är just det här med vad lägger jag min tro, vad är det jag tror på? Och en gren som är dålig, som är skadad, som har gått sönder lite, den klarar inte så mycket, eller hur? Och då kvittar det ju hur mycket tro jag har på den. Även om vi alla hade trott jättemycket på den här grenen, det här kommer verkligen inte gå sönder. Egentligen var det det vi trodde, för eftersom vi lutade oss ut, då hade vi ju tro på den grenen. Men det visade sig att nej, den höll inte. Den brast. Och även om vi hade trott ännu mer på den här grenen så hade den ju brustit ändå, eller hur? För den var inte fullkomlig. Det hade inte spelat någon roll måttet av tro vi hade. För kvaliteten på grenen var för dålig. Hade vi däremot trott på stammen till exempel på det här trädet och lutat oss mot den, ja, men det hade kvittat hur mycket vi hade tryckt. Vi hade kunnat vara 50 kompisar som hade tryckt mot den där stammen. Den hade inte vält. För trädet i sig var friskt. Liksom. Det vill säga med det är att så är det med tro. Det handlar om vem vi tror på. Vad vi tror på. Och tro handlar inte om känslor i den här bemärkelsen. Det är klart att känslor kan vara inkopplade när vi tror. Och vi kan känna saker när vi umgås med Gud. Absolut. Men den tro jag pratar om nu och som Bibeln ofta pratar om är inte byggd på känslor. För känslor kommer och går, det vet vi. Och det kan skrämma oss. Ibland känns livet toppen, ibland känns livet jättejobbigt och utmanande. Men oavsett det, det är inte så att Gud ändrar sig beroende på vad jag känner. Gud är densamme. Så tro kan vi inte bygga på våra känslor. Utan det handlar ju mer om tillit, att våga lita på någonting. Men också, vad ska man säga, kunskap, att veta att det vi tror på är sant. Om vi hade känt efter lite på den här grenen, tittat lite, så kanske vi hade sett att ja, men den var lite skadad redan. Liksom. Det här kommer nog inte gå så bra. Om vi hade lagt lite möda på det. Liksom. Och då kanske vi inte hade lutat oss ut mot den. Och kyrkan är ju en gemenskap av tro. Vi är här för att vi tror på något. Eller vi vill tro, vi längtar efter att tro. Och senaste året så har jag läst och lyssnat på ganska många vittnesbörd från människor som har börjat ifrågasätta och plocka isär sin tro. Människor som har varit med i kyrkan, i frikyrkan, länge eller kortare. Men där man har börjat på olika sätt känna att nej, men jag känner inte att jag tror längre. Och så börjar man plocka isär sin tro och många har också förlorat sin tro. Och det tycker jag, det gör ont att höra de berättelserna. Och de som berättar det här och gör det oftast utifrån att de har känslomässiga sår från kyrkans gemenskap. Man känner att man har blivit utnyttjad, missförstådd eller att det inte har varit en sund gemenskap eller att det inte finns utrymme för tvivel eller ifrågasättande. Och jag tycker det är så sorgligt. Men det är sällan, skulle jag säga, som det egentligen handlar om kärnan i tron, om Jesus Kristus. Utan det är ofta representanter för Jesus Kristus det handlar om. Alltså andra kristna som man har på olika sätt, ja, det inte har funkat. Eller gemenskaper, eller uppbyggnader, eller hur kyrkan har, hur ledarskapsstrukturer har sett ut eller sådär. Och då skulle jag säga, då har man hängt sig i fel gren. För människor kommer alltid att misslyckas förr eller senare. Vi kan aldrig helt och fullt lägga hela vår tyngd på andra människor. Det går inte. Det kommer inte att hålla. Utan vår tro handlar om Jesus Kristus. Sen ska vi självklart jobba på vår gemenskap. Och skapa en gemenskap där människor får trivas och må bra och växa och utvecklas. Och där man får ställa frågor och så vidare. Och gemenskapen är en viktig väg fram till tron på Jesus. Och vi har mycket att jobba på där. Men det är ju Jesus vi tror på. Det är han som är grejen med kristen tro. Och grejen är just att vi tror att Jesus är Kristus. Att han är Messias. Jag vill stanna upp lite vid de orden. Om ni tycker att det är svårt med gamla grekiska eller hebreiska ord som det här är. Det betyder samma sak egentligen, Kristus och Messias. Om ni är mer sportintresserade än vad jag är, då kan ni tänka på de största fotbollsspelarna nu. Leo Messi och Cristiano Ronaldo, de heter precis så. Messi som Messias och Cristiano som Kristus. Och det betyder den smorde konungen, alltså den som är krönt, den som har makt skulle man kunna säga. Och det är en titel som finns genom Gamla testamentet om den som ska komma i Guds namn till jorden. Och skapa ett nytt rike. Kristus, Messias. Den krönte kungen. Och det finns en annan titel som också återkommer i Gamla testamentet. Och som var väldigt vanlig på den här tiden när Jesus kommer för 2000 år sedan. Bland judar som man talade mycket om. Nämligen titeln Människosonen. Det kanske ni har märkt när ni läser evangelien. Att Jesus hänvisar ofta till sig själv som just Människosonen. Och då kan man kanske tro att det är ett sätt för honom att visa att han är mänsklig. Liksom. Hans mänskliga sida. Vi tror att Jesus är 100% människa och 100% Gud. Och det här är ett sätt för honom att visa att han är mänsklig. Men egentligen är det precis tvärtom. För den här titeln, Människosonen, den är hämtad från Daniels bok. En dröm som Daniel får. Där han får möta Gud som han i den här drömmen kallar för den evige bortom all tid, tror jag det står i den nya översättningen. The ancient of time står det i den engelska översättningen. I Daniel 7:13 kan man läsa hur han kommer in. Daniel kommer liksom in i någon slags tronrum, en tronssal. Så det är väldigt högtidligt, det är liksom konungsligt. Och så säger han att på tronen sitter den evige bortom all tid. Och så skriver han, någon som liknade en människoson kom inför den evige bortom all tid. Vem är det som Daniel får se? Någon som liknar en människoson. Och den här titeln, eller den här personen, återkommer genom Gamla testamentet och i den judiska kulturen, att människosonen ska komma. Och det börjar jämställas med Messias. Messias och människosonen, det används för samma person. Liksom. Människosonen. Och det som händer i det här tronsrummet i Daniel, det är att den evige bortom all tid, Gudfadern, lägger makten. Han ger makten att döma till människosonen. Det vill säga han jämställs med Gudfader själv. Det är något väldigt unikt. Och i Saltaren så skriver Daniel att min herre, Herren sa till min herre. Där talar han också om någon som har makt. Liksom. Det talas om ett maktövertagande. Att Gud, den allsmäktige, evige, ende guden, ändå ger makt till en människoson. Vad betyder det? Liksom? Och så börjar man förstå att det är nog Gud själv som på något sätt ska komma till jorden i mänsklig gestalt och visa vem Gud är, ställa saker till rätta. Förra året så här dags så började jag predika utifrån de här orden att vi vill vara en församling där Gud och vi trivs. Alltså en gemenskap där människor får trivas, där vi får trivas med varandra, men också där vi fokuserar på att Gud ska få trivas tillsammans med oss. Att vi vill ge Gud stort utrymme i allt det vi gör. Att det är honom det handlar om. Och Gud trivs där människor tror. Det är så tydligt när man läser om Jesus. Jesus uppmuntrar tro hos människor. Och det är inte tro i största allmänhet som Jesus liksom uppmuntrar. Ja, hej, jag tror på den här avguden. Det fanns ju massa människor som trodde på allt möjligt i den tiden. Åh, vad bra att du tror. Eller jag tror att jag är självtillräcklig. Åh, vad bra, säger Jesus. Så är det inte. Utan det han uppmuntrar, det är ju när människor tror att han är den han är. Gång på gång, när människor på något sätt, de kanske inte vet allt, men de känner igen någonting i Jesus, att ja, men du är nog Messias. Ja, då är det som att det blixtrar till i Jesu ögon. Och han bara, ja, du har fattat liksom. Och det där uppmuntrar han gång på gång. Vi kan gå igenom bara några korta berättelser. Inför den här predikan tänkte jag ska bara kolla liksom vad det är Jesus uppmuntrar och vad som händer. Och i Markus, eller Matteus evangelium, så kommer det gång på gång. Efter vi har läst bergspredikan så kommer vi in i, vi kan läsa från Matteus 7-8. Jag kommer inte läsa så mycket utan jag hänvisar till olika berättelser, men du kan följa med om du vill. I Matteus 8-1-3 så är det en berättelse om hur Jesus helar. Jag kan läsa den. Jesus gick ner från berget. Det här är ju bara det symboliskt, tänker jag. Gud har alltid uppenbarat sig på berg. Det var så han visade sig för Mose. Och liksom Gud talar om att han bor på berget. Och det är också en bild uppifrån och ner på något sätt. Gud kommer ner till oss. Så Jesus kommer ner från berget och massor av människor följde efter honom. Och då närmade sig en spetälsk. Det första som händer när Gud har varit uppe på berget liksom, som en symbol för Guds helighet, det är att det kommer någon som är oren i den judiska lagen. Någon som är spetälsk. Och den kommer fram till Jesus. Och vad gör han? Guds helighet i Jesus är inte sån att den stöter bort, utan istället så omsluter han och säger välkommen. Och den spetälske säger, Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Och då sträckte Jesus ut handen och rörde vid honom och sa, det vill jag, du är ren. Och i samma stund var mannen fri från sin spetälska. Han uttryckte en tro, den här mannen, eller hur? En tro på att Jesus kan hela. Och enligt judisk tro, vem är den enda som kan hela och bota sjukdom? Gud, eller hur? Och så kommer han till Jesus och ber om det som bara Gud kan göra. Han uttryckte en tro som gick emot den tidens tankesätt egentligen. Och visade att han trodde att Jesus var något mer än bara en religiös ledare eller en rabbi. Och Jesus, han uppmuntrar det här. Han säger, ja, jag vill. Och han räcker ut handen och han helar och befriar. Okej. Okay. Så Jesus visar att han kan hela. Och det betyder att han visar att han är Gud. Matteus 8:10. Ja, precis. Det här är, eller det börjar lite tidigare där. Men berättelsen om en officer som kommer till Jesus och säger att han har någon som behöver bli helad också. Och han talar ut. Och då säger Jesus, ja, men jag kan komma hem till dig och bota honom. Och då säger officeren, nej, du behöver inte komma hem till mig. Jag är inte värdig att du kommer innanför mina dörrar. Liksom. Han visste vad det var att ha människor under sig. Han visste vad hierarkier handlade om och att hedra människor och sådär. Som det var inom det militära där. Men så säger han det till Jesus, att du är inte värdig att komma inför mig. Han visar att han tror att Jesus har auktoritet, att han är värdig. Nästan på det sätt som man skulle tillskriva Gud. Och Jesus blir väldigt glad över att höra det. Det står i vers 10. När Jesus hörde detta blev han mycket förvånad och sa till dem som följde honom, sannerligen säger jag er, jag har inte funnit en så stark tro hos någon bland Israels folk. Det här var alltså inte en jude. Jag säger er att många människor ska komma från öster och väster och ta plats med Abraham, Isak och Jakob vid måltiden i himmelriket. Och sen säger han till officeren, gå hem, det ska bli som du trodde. Och i samma stund blev tjänaren frisk. Så när någon bekänner att Jesus, du är värdig, som vi gör när vi lovsjunger Gud, när vi höjer våra händer och säger det handlar inte om mig, det handlar om dig Gud. När vi faller på knä och säger Gud, du är helig. Då visar vi tro på att Jesus är den han är. Matteus 8:26. Vad har vi där? Då har vi berättelsen om när Jesus stillar stormen. Lärjungarna är livrädda, de är ute i båten, det blåser, Jesus ligger och sover. Då går hans lärjungar fram till honom och väcker honom och säger: Herre, rädda oss, vi förgås. Men Jesus svarade: Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Här kommer han istället och säger: Ni har så lite tro. Varför? Jo, för de tror inte att Jesus är den han är i det här läget. Men sen reser han sig och talade strängt till vinden och sjön, och det blev alldeles lugnt. Och männen blev alldeles häpna. Vad är detta för en sorts människa, sa de till varandra. Eftersom till och med vinden och sjön lyder honom. Jesus gör någonting som bara Gud kan göra. Förändra liksom vädret, naturen, naturkrafterna. Och då ser de det här. Det är någonting mer. Så Jesus står över naturen. Matteus 8:28. Det är när Jesus efter den här stormen kommer i land, så kommer det två män som är besatta av onda andar emot honom. De mår fruktansvärt dåligt. De är under ett andligt betryck. De skär sig. De lever ute bland gravarna. Man märker att samhället har gett upp på de här två. Liksom. De får klara sig själva där ute. De kan inte själva ta sig ur det de har fastnat under. De mår fruktansvärt dåligt. Och så kommer de fram till Jesus och de skriker liksom i sin besatthet. Och Jesus, han befriar dem. Han säger: Som ni vill, ge er iväg. Och genast lämnade de onda andarna männen och for in i svinen. Jesus visar att han står över demonerna, över mörkrets makter. Okej? Så Jesus visar att han kan hela. Han står över sjukdomens makt. Han visar att han har auktoritet. Han visar att han står över naturlagarna. Han står över demonerna. Och så kan vi också kolla Matteus 9:1-8. Berättelsen om den här lama mannen som kommer på en bår. Och med sina vänner. Och Jesus, det står i vers 1, i vers 2, att när Jesus såg deras tro, så sa han till den förlamade: Var vid gott mod, min son. Alltså han såg tro, för de kom till honom och trodde att han kunde hela. De trodde alltså att han var Gud. Och Jesus ser deras tro och så säger han: Var vid gott mod, min son. Och sen säger han: Dina synder är förlåtna. Vem kan förlåta synd? Jesus, ja. Men på den här tiden, vad trodde de? Vem är det som kan förlåta synd? Det är Gud. Det är bara Gud. Så kommer en människa här och säger: Dina synder är förlåtna. Jesus visar att han har makt att förlåta synd. Och jag tror att alla de här berättelserna som Matteus väljer att återge här. Jesus gjorde såklart mycket mer än detta. Men han väljer ut de här för de pekar på någonting. De pekar på att den utlovade Messias, människosonen som ska komma i Guds namn. Skottet från Davids rot, han som var efterlängtad, frälsaren Messias. Han ska vara som Gud är. Han ska vara Gud. Och så berättar han att, kolla här, Jesus gör precis det som bara Gud kan göra. Han förlåter synd. Han driver ut demonerna. Han helar de sjuka. Han står över naturlagarna. Han är värdig och har auktoritet. Han visar att han var mer än en vanlig människa. Mer än en religiös lärare. Han var Messias. Han var människosonen. Och det Jesus ständigt uppmuntrar, eller hur, i de här berättelserna, det är ju när folk känner igen detta och erkänner vem han är. Det är den tron som håller. Och det spelar egentligen inte så stor roll hur mycket vi tror det, utan om vi tror det eller inte. Om vi tror att Jesus är den han är, då håller det, då bär det. Och det blir kanske som tydligast i den berättelsen där vi började i Matteus 16. Där Jesus har ställt frågan: Vem säger människorna att människosonen är? När jag förberedde inför här märkte jag att jag har omedvetet tänkt fel när jag läser de här verserna. Jag har tänkt att det Jesus säger först är: Vem säger människorna att jag är? Och att han då kallar sig själv för människosonen. Det kanske han gör, men jag tror egentligen mer att han ställer frågan vem människosonen, som alla visste var ett begrepp, liksom, den som ska komma, Messias. Liksom. Vem säger folk här i vår tid runt om här? Vem säger de att människosonen är? Vad tänker folk kring det? Och en del sa, en del tror att det var Elia, liksom, alltså en profet som levde för länge sedan. Att människosonen har alltså redan kommit, och det var genom Elia. Det var i det förflutna, liksom. Okej. Okay. Ja, och andra säger att det var Johannes döparen, alltså någon som lever, eller precis har dött egentligen när det här hände, men som levde samtida med Jesus, liksom. Det var han, det var han som var människosonen. Okej. Okay. Och så frågar Jesus henne, men vem säger ni att jag är? Och då svarar Petrus, du är Messias, den levande Gudens son. Och det där uttalandet, det är som en blixt från en klar himmel på något sätt. Och Jesus säger det själv. Wow, du är väl välsignad som får säga de här orden. Det är inte du själv som säger det. Det är min fader som har uppenbarat detta. Du kan inte ha kommit på det själv. Men du är väl välsignad. Och på dig, Petrus, ska jag bygga min kyrka, min församling, säger Jesus. Och vi vet ju alla, vi som har läst Bibeln, hur Petrus är. Det går fram och tillbaka i känslorna, det går fram och tillbaka i humöret, det går fram och tillbaka i hur han agerar och lever, liksom. Men just där, just då, så känner han igen någonting i Jesus. Och han säger, du är Messias, den levande Gudens son. Alltså, du är människosonen. Du är kungen som ska komma, du är Gud. Och det är den bekännelsen som behövs för att Jesus ska säga, nu kan jag bygga min kyrka. För kyrkan bygger på bekännelsen av att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Eller hur? Det är det som förenar oss. Det är det som gör oss till kyrka. Och det är det som gör att vi kan komma hit och vara väldigt olika. Men vi kan vara gemensamt överens om den saken. Jesus är Messias, den levande Gudens son. Han kan och vill. Så var du än är i din trosvandring, precis som ni vet att Petrus liv gick upp och ner, och vi kan vara på olika ställen i var vi är i vår tro, så är det. Det är en resa och det går fram och tillbaka. Och det är okej. Men oavsett var du är, så skulle jag vilja inbjuda dig nu att närma dig Jesus som Messias. Om det så är 100:e gången eller 1:a gången, så säg till honom, jag vill tro att du är den som skulle komma. Att du är den som sammanför himmel och jord. Att du är Messias, den smorde kungen som kan hela, befria, förlåta och rädda. Och när vi ska äta brödet här snart och dricka vinet, så får vi säga som Petrus, du är Messias, den levande Gudens son. Det är ett sätt att säga det när vi tar emot brödet och vinet. Och du kan gärna säga de orden med din mun också. För när du bekänner det med ditt liv, med dina läppar, då kan Gud vara med och bygga sin kyrka på dig. Och när vi gör det, när vi äter brödet och dricker vinet, så säger vi att Jesus är den gren som håller. Jesus har dött, men han har uppstått igen. Han har gått hela vägen för oss, så att vi kan ha en tro som håller genom allt. En tro som bär oss, och inte en tro som vi ska bära upp. Ibland kan det kännas så, eller hur? Jag måste kämpa för att hålla upp det här paketet av tro som jag har sagt ja till. Men det är precis tvärtom. Vi får stå på klippan Kristus som håller. Och han bär upp oss. Så välkomna fram här om en liten stund och ta emot Jesu död och uppståndelse. Och bekänn honom som Messias, den levande Gudens son.